välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 197. Joel Embiid skickade i 70 poäng, Luka Doncic skickade i 73 poäng. Nick är helt inne på att Kobes 81 poäng som han hade för, jag minns inte vilket år det var, men det är ju ett tag sedan, snart ryker. Idag hörde jag på en podd där de sa, nu får du vara nog, nu är det bara larvigt, snart ryker Wilts 100 poäng också. Den är jag lite svårare att se faktiskt, att 100 ryker. Men 81 börjar vi ju närma oss ganska kraftigt. Och det blir ju det här, den här diskussionen. Är det här bra för NBA att folk slänger i 70 poäng? Är det bra att vi har matcher där det är ganska vanligt att det blir typ 141-135? Vill vi se så mycket anfall? Vill vi se så här lite försvar? Min åsikt är ganska enkel. Jag tycker att det vore bra om vi... Kanske, jag vet inte om man ska säga att spelar vi mer, borde vi spelas bättre eller sämre eller mer försvar. Jag tycker nog att ganska ofta faktiskt spelas försvar och vi vet att det kommer att spelas försvar i slutspelet. Däremot kan man ju möjligen diskutera att folk inte blir mer irriterade på att någon kastar i 70 på dem och 73 och 62 som till exempel Carl Anthony Towns och Devin Booker har haft i visserligen förluster på sistone, men ändå. Det ska bli intressant att se hur resten av säsongen utvecklas med denna poängexplosion. Johansson, hur är det med dig?
Måste faktiskt erkänna att det är åt helvete.
Aj, aj, aj.
Nej, men som en gubbe som jag är så har man tänkt att man ska komma i form. Och då tänkte jag att jag gör det genom att spela lite gubbbasket. Så nu har jag hittat ett gäng med bland annat Addis storebror Mike och... Vi har lirat, men så en halvtimme in i lördagens träning så åkte man ju på en sån här gubbvad. Sån här riktigt tråkig. Ja, samma jäkla vad som jag hade på Göteborgsfestivalen.
Men Johansson, du kan ju för fan inte köra och sen komma in och poppa tre i breaket och göra sånt där. Vad fan, trappa upp enkelt. Det är ju därför det händer.
Jo, jag vet. Men fan... Nu fick jag ju av våran vän till bänken, jag fått Amir, har jag fått lite övningar nu. Så nu ska jag komma tillbaka starkare än någonsin har jag tänkt.
Vi kan inte bara säga Amir, du måste ju också säga att det är Amir Performance heter han väl på Instagram. Och som ju är, om jag förstått det hela rätt så är jag ju faktiskt också ansvarig för Högsbo damers fysträning. Så det är ju en polare till Lojsan. Det är han som håller Lojsan i shape.
100%. Och om ni är unga basketspelare, basketspelare överhuvudtaget som vill se lite mer, lära mer kring fys och gå in på hans sida, för den är faktiskt bra. Så att jag är inte åt helvete, jag är på bättringsvägen.
Nick, hur är det med dig? Har du också gubbvad?
Nej, det har du inte. Jag har gubbrygg. Det har haft ett bra tag. Ont i ländryggen. Men jag är inte som Johansson liksom. Jag skulle aldrig någonsin inte spela och sen liksom som han gjorde i festivalen typ spela hela första halvleken liksom och försöka rotera rätt och skjuta tre i breaket. Alltså Johansson, chilla för fan. Chilla. Och varför blir jag skadad? Jo, tjena.
Ja, vad fan, men det är ju så. Man måste ju hetsa, speciellt när det var den här matchen där jag höll på att hetsa och tänka evers. Det var ju bland det roligare. Det är en side story i sig, i och för sig.
Men vänta, kunde du spela den matchen?
Oh, just
det,
du, fast då stod jag försökt... mest bara och buffla.
Ja, exakt.
Då stod jag mest bara och knuffa på honom.
Ja, härligt.
Tills Mattias Sahlström sa så här, Henke, alltså inte jag utan Henke till Evers då, sa han, Henke, det är dags att byta nu. Byt ut. Byt han.
Ja, härligt. Ska vi gå in på det här med poängexplosionen? Som sagt, alltså, Joel Embiid hängde 70 och bara ett par dagar senare så hängde Luka Doncic 73. Vad säger du om det, Johansson?
Nej, var det inte Nick som sa det typ i podden att Luka kommer vara nästa? Och vi sa ju liksom det från början, vi är på väg dit. Alltså, och det som jag tycker är mest fascinerande, jag förstår att folk började dissa Hawks försvar och Hawks har ju rent generellt varit ett lag som har varit med i många såna här 140 poängs matcher, alltså rent generellt som det slutar, men alltså 25 av 33, alltså totalt skott, där 8 av 13 treor, det betyder att han missat två tvåor. Mm. Alltså han spelar ju i ett eget tempo som är faktiskt, alltså hur han kontrollerar pick and rolls och hur kontrollerar sin försvarare tycker jag är unikt. Alltså helt unikt. Så att jag är lite att de får gärna tillåta lite mer så det blir lite tuffare försvar. Men det är ju fantastiskt roligt att se.
Men nu när vi ändå pratar procent, det man väl då, det som väl får det att se lite illa ut för Hawks om man säger så, just det här att de blir inte förresten 25 av 33, blir inte det då om man är 8 av 13 så blir det väl ändå att han är 17 för 20. Nej, vad blir det? Jo, 17 för 20, så han missar tre skott. Missa
tre.
Men whatever, han skjuter ju faktiskt 49% knappt för säsongen, field goal percentage. Och från två så skjuter han 57. Så det är ju... Man får väl ändå säga att man fick ju lite grann känslan. Jag ska erkänna, jag såg inte hela matchen. Jag såg Luka highlights och lite kondensat. Och de visade ju ett par sekvenser där man ju tycker att oberoende av om Luka har den här förmågan att spela i sitt eget tempo och få saker och ting att sakta ner, så fanns det ju ett par sekvenser där man liksom, men allvarligt talat, vad fan gör ni? Till och med en julgran skulle spela mer försvar än ni.
Ja, men det är väl nya NBA.
Nej, men det som sagt, jag tycker ju generellt, det finns ju matcher och sekvenser i matcher där man spelar dåligt försvar. Sen finns det matcher där det spelas bättre försvar. Det jag kan tycka lite grann, det är ju just den här uppgivenheten att det kanske inte går bättre för laget, men du kanske ska dubbla Luka, du kanske ska trippla Luka. Alltså förstår du, det finns ju ändå saker så att säga som man kan göra för att inte helt bli utsatt för det här. Men som sagt, det var ju inte någon förvåning att det var... Vi pratade väl om det. Jag tror både jag och Adi sa en bid. Men Nick sa väl Luka just det här. Att det blir han som blir det nästa. Vad säger du om det, Nick?
Alltså nummer ett. När vi pratade om det så sa vi att det fanns en öppning för James Harden att göra det med hans usage rate 2018 typ. Luka är väl nästa logiska alternativ för att han har bollen i händerna. Skulle han bli het och så blir det typ en eller två förlängningar, så skulle han kunna nå 80 liksom. Det är faktiskt inte omöjligt, sjukt nog. Sen måste jag också säga, alltså, när jag kollade på poäng från hans match, det är en video som har blivit viral. Det är bara att titta, de spelar inget försvar i NBA. Och så är det han som kommer i semibreaket, får sin försvarare på ryggen. Och sen när hjälpen ska komma, så är det hans center som bara ställer sig i vägen. Och då kommer ingen hjälp. Alltså det där är ju inte bra exempel på dåligt försvar. Ni vet vad jag pratar om, ni har säkert sett det också. Alltså, va? Det där är ju absolut inte... Det är många av de här poängen av 70 han gör, det är faktiskt sjukt svåra skott. Alltså, jag vet inte om jag köper att försvaret nu har blivit drastiskt mycket sämre just två senaste åren. Det är nog snarare att folk är bättre och folk har blivit så mycket smartare med vilka skott de tar och när de tar dem liksom. Och allt har blivit så jävla... jag vet inte, det har blivit väldigt... effektiviserat anfallsspelet, så då blir det svårare för försvaret. Och jag säger inte att försvaret är bra, det är det som är skillnaden mellan gamla nötter som säger att försvaret var mycket bättre på 80- och 90-talet. Jag har aldrig sagt att försvaret är bättre idag. Det jag säger är att försvaret inte var så mycket bättre förut som man hävdar. Det är bara så det är. Men ja, det händer något av en anfallsrevolution. Nog kommer någon bli... Det finns risk att fansen börjar bli ledsa snart. Jag tror att det som kommer hända är att man kommer in för att centern kan stå i 3 sekunders området. Det är väl nästa logiska steget. Det får inte bli liksom 150-138 regelbundet. Då försvinner lite av basketens charm. Då kommer ju bli tvungna att göra något de kommande åren.
Men förlåt, om vi diskuterar det här med fansen och så... Vi har ju haft den här diskussionen förut. Hur många som faktiskt ser en hel match och hur många som ser highlightsen från det här. Och då är frågan, är det verkligen fansen som inte tycker om det här? Eller är det då de här gamla liksom, traditionalisterna som tycker... För ungdomar, de kidsen, alla de som följer dig på TikTok... De ser ju inte matchen, de ser ju highlightsen. De ser ju bara den stora siffran.
Ja, de skiter i. De skiter i totalt. De skiter i, ja.
Alltså, inte för att vara den som så att säga vurmar för att väldigt rika människor ska bli ännu rikare, men vi kan väl konstatera att om folk inte vill se hela matcher längre, så kommer ju då det här nya tv-avtalet som det har pratats om, det kommer ju inte att vara värt särskilt mycket om det man egentligen vill se är highlights på TikTok eller condensed games eller alltså vad det nu är för någonting. Så jag tror ju ändå att givet det här tv-avtalets storlek och hur mycket, alltså till exempel ett lag som Lakers som har absolut bästa TV-avtal, lokala tv-avtalet av alla drar in, så är det ju folk som ser hela matcher, eller i alla fall har tvn på under en hel match. Och sen så är det ju trots allt så att väldigt många matcher är mer eller mindre utsålda, så det är klart att det är folk som ser hela matcher. För mig handlar det väl mer om den här poängexplosionen. Jag har ingenting emot egentligen att det görs mycket poäng, för vi måste ha klart för oss det att ett, så har man ju då tre poängen har skapat helt andra förutsättningar. Jag såg ju någonting om det där idag, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men alltså det är ju bara vid mindre än 10 år sedan så sköt Houston Rockets överlägset flest treer med 26,3 per match. Det skulle de vara svinsist på idag. Alltså Lakers som, jag tror att det är Lakers som är sist eller om de är näst sist, de skjuter 33 per match. Och de är ju långt efter de som skjuter mest. Men det som har börjat hända nu, det är ju det att allt fler, alltså att man faktiskt, det som Nick pratar om, att man kanske kommer att åtgärda det här genom att man tar bort illegal defense. Du kanske får stå 3 sekunder i 3-sekundersområdet som försvarande center. För just nu så skjuter ju väldigt många väldigt bra från 2, och det är ju för att man kommer till korgen helt enkelt och inte riktigt möter det motstånd som kanske skulle behövas för att sänka procenten. Sen hur stort ett problem det är, alltså jag ser ju inte att det är ett problem nu, men om vi börjar närma oss att du kanske skjuter, alltså att 150-145 blir det vanliga slutresultatet, då försvinner ju en spänning på något sätt med att, ja men då kommer du ju räkna med att allting går i. Så länge som skottprocenten ligger någonstans runt 50, då finns det ju liksom en spänning, går det här skottet i eller inte? Kommer du upp mot 60-65? Jag är inte säker på att det skulle vara positivt för att se på en basketmatch.
Men om jag säger så här, okej. Jag håller med om det här med ESPN och att de har sina matcher och liksom sånt där. Det som folk ser på mest är slutspel / de när topplagen möts och de som verkligen blir så här, ja men prime time matcher liksom så här. De här poäng, 70 plus poängen sker inte i de matcherna. Alltså de sker ju i de här betydelselösa, ingen riktigt bryr sig, mitt i vardagen matcherna så. Sen håller jag med om att eftersom att jag är en sån som älskar att se slutspelet och därför jag tyckte in-season tournament och sånt det var kul, så tycker jag att det behövs någonting för att få upp den defensiva intensiteten. Vad det må vara vet jag inte. Kanske färre matcher, men då vet man att intäkterna sjunker också, så jag förstår ju för NBA
ja,
det också.
Ja, det är svår ekvation så fan. Ja. Färre matcher hade definitivt gjort under för det där med försvaret, 100%.
Det är en business.
Det kommer aldrig hända. De har ju för fan adderat matcher med kuppen, de här semi och finalen. Så.
Det är ju för sig bara en match för de som går till final som det adderat. Men,
Två tror jag.
Nej, det är finalen som är extra matchen. Alla andra är ordinarie.
Okej.
Så ja, men absolut. Det är ju och det här in-season tournament ställer ju till det med schemat. Alltså hur ska vi göra med schemat? För man måste ju på något sätt gardera. Men
sen måste jag säga en sista sak, förlåt skölden. Sen köper jag inte när folk säger trött på försvaret. Fan, där går inte att se på längre. Det är kört för NBA. Jag vill påstå att NBA aldrig någonsin mått bättre intressemässigt. Alltså med tanke på vad League Pass har gjort för produkten, vad liksom sociala medier har gjort för produkten. Alltså varenda jävel har koll, i alla fall lite koll på vad som händer i NBA. Jag vet att i USA brukar de säga, ja men titta, amerikansk fotboll hade de här siffrorna. Ja, men de räknar ju bara de här som sitter framför tvn hela matchen, som Johannes, som Johansson pratade om, matchen igenom i direktsändning. Jag lovar er att NBA är så jävla stort nu om du skulle räkna in alla parametrar liksom. Så jag tror inte att det där har lett till minskat intresse, att det är så mycket poäng. Det där är ju bara skitsnack som absolut inte stämmer. Basket är fucking enormt. Det är enormt. NBA är enormt nu för tiden.
Ja, nej, det är väl ingen tvekan om. Det som är skillnaden mot NFL är ju just det här hur NFL ju drar sånt enormt intresse, och det beror ju förstås delvis på att de spelar
17 matcher i grundserien. Precis. Och sen typ och sen 4 i slutspelet.
Och sen är det playoffs och det är bara en match i varje slutspel. Så det är ju klart, det säger ju sig självt. Däremot är det ju förstås också så att även om du börjar spela 17 matcher, så innebär ju det här att ett antal grundseriematcher blir rätt ointressanta också. För det är lag som är borta från slutspelet efter 10 eller 11 omgångar. Men som sagt, jag håller med dig Nick. NBA mår bra. Däremot är det ju faktiskt så att den här, om vi pratar om det här med antalet matcher och så finns det ju helt uppenbart, om vi nu ska glida över på vårt nästa tänkta ämne, nämligen då Joel Embiid och hans case för MVP och om han kommer att klara det, och NBAs så kallade player participation rule, som alltså säger att man måste spela minst 65 matcher för att komma i fråga för att få till exempel då MVP-utmärkelser och för att kunna väljas in i All-NBA-lagen. Och det här påverkar ju i sin tur möjligheten att få max och supermax. Så att NBA gör det här tyder ju på att de är lite att de inför den här regeln tyder ju på att de är lite bekymrade ändå för någonting som man uppfattar att grundserien håller på att devalveras lite grann. Och lösningen, den enkla lösningen skulle ju förstås vara att minska antalet matcher, men då sjunker ju intäkterna, och det vill varken spelare eller ägare eller någon annan. Men Johansson, du vill ju diskutera det här med Joel Embiid, och som det ju nu faktiskt blir, för nu, jag tror att det är så att han missade, i och med att han missade matchen mot Portland där Philadelphia fick en hel del stryk, så tror jag att det är så att han får missa 5 matcher till. Det är vad han har råd att missa. Missar han fler än så kan han inte bli MVP.
Precis, och det är en diskussion utifrån framförallt att han missade matchen i Denver. Så. Och jag vill sätta några såna här grundsaker först. 1. Så tror jag inte att han duckade matchen. Alltså jag tror inte på något sätt att han... Jag tror att tränarna helt enkelt tyckte att det var någonting som inte kändes riktigt rätt med hans knee-soreness som han har haft. Och han duckar inte på något sätt. Men det andra är att när han väl har spelat, då tycker jag att han har varit den bästa spelaren hela den här säsongen. Alltså han har varit den mest dominanta spelaren överhuvudtaget den här säsongen. Men jag vill ha den här diskussionen kring MVP, och det är just det som Sjölden och jag hade en diskussion om, det här med 65 matcher. Liksom, ska man ha den eller inte? Ska man ha den liksom regeln eller inte? Och jag tycker inte att man behöver ha det. Men däremot så tycker jag att man behöver sätta 65 matcher. Att om en spelare spelar under 65 matcher, att man ska sätta det i relation till om någon spelar mer. Alltså man ska värdera, man kan inte värdera två spelare om de har spelat 80 eller 65 lika. Och där tror jag också så här, det är lite grann också vilka Embiid har spelat och inte spelat. Så här är en lista då som på matcher han har missat i år. At Minnesota, at Boston, at Miami, at Orlando, at Houston, at Denver. Det är ett urval. Det är ganska bra lag som han har missat på bortaplan. Och då taget att han har missat 12 matcher. Vi ser att Jokic har missat en. Shea har missat en och Giannis 2. Jag kan inte värdera om det är så att Jokic spelar 80 matcher och Embiid spelar 65 massa. Även om Embiid har varit bättre. Då tycker jag att Shea och Jokic och kanske till och med även Luka som har missat 6 matcher är mer värdefulla, för att de bidrar med mer när de spelar mer matcher. Det är
vad säger du Nick?
Jag säger så här, vad fan, Umeå leder med 68-56 mot Jämtland. Vad i helvete, jag måste byta match, the fuck. Nej men det är givetvis så att what the hell, alltså det är givetvis så att matchen, alltså Embiid, jag vet inte fan, jag tycker det, någonting är konstigt där. Något är skumt. För nu var han till och med där och värmde upp tydligen. Och 15 minuter innan match säger de att han inte ska spela. Det där tycker jag bara låter jättekonstigt. Och det där att han inte har spelat mot Denver. Jag tror inte heller att Embiid personligen duckar. Jag tror inte att Embiid säger åh, jag vågar inte spela mot Jokic. För förra gången de möttes hade han typ 45-15 typ. Samma sak förra året när de möttes liksom. Utan jag tror att det kanske är laget liksom som... jag vet inte, tänker på hans skadehistorik och vill inte liksom att han ska spela de här high intensity matcherna. Jag vet inte fan vad det är, men det är otroligt störande. Och jag håller med dig, Johansson, han har varit bästa spelaren när han har spelat, men han missar för mycket. Jag tycker inte att det ska vara i MVP-diskussionen där de missar så mycket. Vad är? Han missar vår tredje fjärde match i snitt. Det är för mycket.
Han har missat 12 av 45.
Då blir det vår fjärde i princip. Mm. Ja, typ. Det är för mycket. På tok för mycket om du ska vara most valuable player i NBA liksom.
Alltså jag tycker att det finns en poäng med att sätta en gräns, att man faktiskt helt enkelt ställer upp ett kriterium så att man inte ställer folk inför ska vi göra en matematisk formel, hur värderar vi 80 mot 65, utan att man säger, och då jag gjorde en genomgång av det här igår och kollade vilka har fått MVP och vilka har liksom spelat minst antal matcher. Och då är det ju så att det finns en enda spelare i MVP-historien som har fått MVP på en lägre kvot, så att säga. Vi har ju haft säsonger där det har varit lockat och man har spelat färre än 82 matcher. Karl Malone till exempel blev MVP när han spelade 49 matcher, men då spelade man bara 50. Så han missade en match. Naturligtvis kunde han bli MVP, det är ju inga konstigheter.
Men vänta, varför spelade han bara 50?
Därför att det var lockat. 49?
Vadå, fick han MVP 99?
Ja, 98-99.
Fick han MVP den säsongen?
Jajamän.
What?
Sen är det då så att Joel Embiid fick ju MVP i fjol. Då spelade han 66. Och det är den näst minsta kvoten av alla som någonsin har fått en MVP. Den enda som har en lägre kvot, det är Bill Walton 1977-78. Han spelade 58 matcher då och fick MVP. Och då kan man diskutera, tittar man bara på stats så ser det ju väldigt märkligt ut att Bill Walton på att spela 58 matcher fick MVP. Men om man sätter det då i sammanhanget att Portland var regerande mästare, Walton var regerande finals MVP och Portland gick 48-10 med Walton på plan, sen blev han skadad och missade resten av grundserien. Och under de 24 matcherna så gick Portland 10-14, så kan man ju diskutera om det fanns ett case. Men alltså en enda gång har någon i MVP, så länge som man har utsett MVP i NBA, spelat färre än så att säga 65 matcher av 82, eller liksom motsvarande då i princip 80% av matcherna. Det är en enda gång som det här har hänt, och jag gissar ju att man har ju helt enkelt tittat på det. Man har ju tagit hänsyn till det när man bestämde 65 matcher. Men det här är nog ändå rimligt. Här har vi lagt oss på den lägsta nivå vi kan tänka oss. Så jag är beredd att köpa 65 av 82 för att säga att nej, vi godkänner inte att man liksom börjar dividera om matematiken hit eller dit, utan du ska upp i 65. Och sen kan man då säga att det är ju naturligtvis citationstecken ett affärsbeslut. Att man vill att spelarna ska spela. Man vill att den som har köpt en biljett till Denver mot Philadelphia ska kunna utgå ifrån att Joel Embiid spelar mot Nikola Jokic. Och att han ska göra det för att kunna kvala in för att få typ ett max och ett supermax. Man har ju rätt att få kunna skriva på ett mera värdefullt kontrakt om man har blivit utsedd till MVP eller Defensive Player of the Year eller blivit uttagen till ett av tre All-NBA-teams. Och det är ju det intressanta med Bill Waltons kandidatur, eller rättare sagt hans MVP 1977-78. Han spelade alltså för få matcher för att kvala in till scoring title, rebound title och motsvarande, men han kunde utses till MVP. Så jag tolkar det helt enkelt som att NBA, när de satte 65, de har gjort en noggrann genomgång av historien och kommit fram till att okej, det där ska vi inte vara med om igen. Och vi vill att folk ska spela, vi vill att grundserien inte ska devalveras. Och då är det ju förstås ett problem det här, om man har någon som har varit så pass bra som Joel Embiid har varit i de 33 matcher han har spelat. Men ja, vi får väl se hur det utvecklas. Det som jag framförallt tycker är tråkigt, det är ju det att Joel Embiid har ju haft skadeproblem hela sin karriär. Mm. Han missade de två första säsongerna han tillhörde NBA, så spelade han inte en match. Och sen dess har han spelat 31, 63, 64, 51, 61, 68, 66, 33. Och då i och för sig en av de här 55-51 säsongerna, det är ju säsongen med bubblan. Då spelade man ju bara 72 matcher och ja, ni fattar, det finns ju vissa problem. Men alltså, han har aldrig spelat över 70 matcher och faktiskt bara 4 gånger spelat fler än 60. Det är ju den stora dysterheten egentligen.
Ja, men jag tror att vi är ju alla överens om att hade det varit nära och han inte hade missat så mycket så hade han fått MVP för att han är bäst. Alltså han är bäst den här säsongen, jag tycker verkligen det. Och jag personligen önskar ju att han kanske inte brydde sig lika mycket om MVP och faktiskt var hel för att kunna klara av ett slutspel. För det är där jag vill se honom hel. Så att på något sätt så tycker jag väl att laget gör rätt just nu utifrån att okej, men han behöver vara fit for fight när det väl kommer till slutspel, för då tror jag Philadelphia kan göra någonting väldigt bra. Men vi kan inte samtidigt då också genom MVP när han då vilar kanske för ett slutspel. Det är mina två poänger bara.
Ja, det var ju så, Nick, också apropå det här att det är konstigt att han värmde upp och sådär, så har de ju sagt i efterhand, ja, vad vet jag, men att liksom Joel har tydligen problem med svullnad i ett knä. Han har väl knäproblem helt enkelt, och då var det ju så att säga, då Joel själv tänkte ju spela när han värmde upp. Sen vet man ju inte vad han tänkte och vad så att säga fysioterapeuterna och läkaren och de som har kanske lite bättre inblick i vad som är rimligt att göra eller inte i en viss given liksom känslig situation. Men att jag tror ju också precis som du, Johansson, jag kan inte föreställa mig att Joel Embiid duckar och spelar mot Nikola Jokic. Alltså det är klart att han skulle spela om han var liksom om man bedömde att han kunde göra det. Och han missade ju också mycket riktigt matchen efter. Det kan man ju möjligen, om man är konspirationsteoretiskt lagd och glömde ta sig foliehatten, så kan man ju tänka att det är klart att han måste missa Portland-matchen också, för annars ser det skumt ut. Men alltså det är, naturligtvis vill Joel Embiid spela basket, naturligtvis vill han vinna MVP, naturligtvis vill han göra ett bra slutspel, han har aldrig varit förbi andra rundan. Och då är det ju rimligt att tro, och som sagt att ja, i det här fallet så tar man ju förstås hellre det säkra för det osäkra med Joel Embiid.
Är man en spelare på den nivån som Joel Embiid är, man är inte rädd för konkurrensen. Alltså de här rackarna som tar sig så långt och de kan dominera så som han gör, de är inte rädda för någon. Så nej, han är inte rädd för Nikola Jokic. Däremot är det skumt att se mönstret i hur han missar matcher.
Mm. Ja, det är, ja. Men som sagt, Joel gör ju ännu en fantastisk säsong, måste man säga. Det är hans tredje raka, riktigt, riktigt vassa. Inte för att han har gjort dåliga säsonger innan dess, men han snittar 36 poäng, 11,4 returer, nästan 6 assist, är otroligt effektiv. Och så 2,9 steals och blockar, så kallade stocks. Skjuter 54, 37, 88. Alltså det är en fruktansvärt bra säsong han gör. Apropå det, Johansson, jag såg att du tweetade det här om tröjförsäljning. Det är ju chockerande att Tyrese Maxey, alltså pointguarden i Philadelphia 76ers, säljer fler tröjor än Embiid. Vad händer?
Nyhetens behag kanske. Alla har redan, flera har,
ska inte säga precis, att alla hela Philly har redan en Embiid-tröja.
Ja, precis.
Ja, så det kan ju absolut vara så enkelt faktiskt. Det skulle det kunna vara. Ska vi ta nästa steg? Eller känner vi oss färdiga med Embiid och antal matcher-diskussionen?
Ja.
Då får du ta oss vidare, Johansson. För nu ska vi då diskutera All-Star Reserves. Jag tänkte vi kanske bara ska säga... Det funkar ju så att fans röstar om startfemmer, fans, media och spelare. 50% av rösterna räknas av fans röster, 25% media och 25% spelare. Sen är det coacherna som tar ut de 7 reserverna.
Precis.
Så nu ska vi leka coacher.
Precis. Och i öst har vi ju redan uttaget då att det var Dame, Halliburton, det var Tatum, Giannis och Embiid som var första femma. Visst är jag rätt då när jag säger så? Jag tror att det var så.
Det låter bekant.
Så nu har jag då valt reserves, så får ni reagera på det då. Och mina reserves är Brunson, som jag tycker egentligen borde ha varit i första femman, men det är en annan sak. Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Bam Adebayo, Jaylen Brown, Paolo Banchero och så i den sista platsen tog jag faktiskt Trey Young. Kommentarer?
Vad säger du, Nick?
Snälla, kan jag fokusera lite på den här Umeå-Jämtland-matchen? Det kör du först, Sjöström.
Kan jag få fokusera? Du spelar in podd, Nick. Det här, det här är oseriöst.
Ja, men de ligger inte med 20 i fjärde Jämtland.
Ja, då
det
finns det väl ingenting att fokusera på. Då är det ju redan klart.
Kör du först, Sjöström, sen kommer jag.
Alltså, jag tycker ju att, det är... Det är tuffare på något sätt i West, tycker jag. Det är svårare att känna att, jag har nog egentligen inga direkta invändningar mot din mot dina reserver faktiskt. Jag kommer inte på att jag tycker att det är någon som ska gå in. Jag förstår att det finns de som förmodligen kommer att välja någon annan än Trae Young, men jag tycker att han snittar nästan 30 och 11 eller vad det är, 28 och 11 eller vad det är. Det kan inte bara vara hans fel då att de inte ligger bättre än 11, och jag kommer inte på särskilt många spelare som jag tycker känns mera förtjänta än han faktiskt. Så jag köper dina reserver, Johansson.
Ja, men den diskussionen man kan ha, det är väl ett, ska Randall få en plats, ska New York nu som faktiskt går bra få en plats till? Det är väl ett giltigt resonemang kan jag känna så.
Mm.
Men sen vet jag inte riktigt mer vad det finns med mer, men jag håller med, jag tycker egentligen att Trey har gjort en så pass bra säsong så att han förtjänar det utifrån de statsen och de matcherna jag har sett, så är det ju fortfarande att Trey är den som leder Atlanta så.
Mm.
Och jag tycker Trey är en fantastisk spelare. Jag tycker det är svårt med alla de här vi har pratat om, vad han kan klara av i ett slutspel för att han är så liten och så. Men han är ju ett spelgeni. Alltså han är ju magisk att titta på faktiskt.
Mm. Och för er som undrar hur det kommer så att jag inte skriker Jimmy Butler, så kan man väl säga det att Butler har spelat 32 matcher, Miami har torskat 7 raka och nu har ju Butler haft en annan match som väl har varit liksom helt okej, men helt ärligt så ser det ju lite grann ut som att både han och hela Miami, ett, lite grann springer omkring och väntar på slutspel. Två, kan man ju tänka sig att det finns en och annan i Miami, inte Jimmy Butler för den delen och inte Bam Adebayo heller. Och det gör det säkert i andra lag också, som idag är det, vad det nu är, 8 eller 9 dagar kvar till trade deadline. Jag kan tänka mig att det finns många i många lag som springer och är stressade och undrar liksom, var kommer jag att spela? Vilket lag kommer jag att tillhöra den 10 februari? Det tror jag påverkar, men alltså Miami ser ju faktiskt inte bra ut helt enkelt, och Butler är ju en ytterst viktig del i Miami. Nu hade han i och för sig 26 poäng, 8 returer och 4 assist i natt och otrolig procent, men han har missat många matcher och Miami går rätt risigt, så jag kan inte skrika Jimmy Butler fast jag av ren princip borde göra det. Så jag köper
Trey. Jag trodde du skulle skicka en Kobe White-röst.
Nej, alltså jag tycker inte Kobe är fantastisk, men jag kan inte se att han ska gå före typ Trae Young och Jaylen Brunson och Donovan Mitchell och Tyrese Maxey. Det kan jag faktiskt inte säga. Sen har ju Kobe varit en otroligt positiv sak för Chicago i år. Men nej, han kan inte gå före dem. Det tycker jag inte.
Ja, nu när Nick har zonat ut då, vi går över till West, så får Nick förhoppningsvis zona in till...
Men förlåt, kan du bara gå igenom de här reserverna en gång till lite snabbt? Så du hade Donovan Mitchell, du hade Trae Young, du hade Jaylen Brunson.
Bam,
yes.
Jaylen Brown,
okej.
Och Banchero.
Vad säger vi om Kristaps Porzingis?
Jag kan köpa resonemanget för att han har varit väldigt nyttig för dem, men det är ju den här som det har blivit så mycket hot takes runt där med Derek White också. Båda de är ju väldigt nyttiga för gänget, men jag tycker ändå i grunden att Brown är mer värd än båda dem, även om det kanske är tight.
Och Jimmy Butler, han kommer inte få som Dame Lillard, så det är gamla meriter
Ja, det plats. Kan ju fortfarande vara, det kan ju vara så. Jag menar, det har ju varit med om förut. Alltså att folk, att coacher bara liksom slentriant skickar in någon sorts röst.
Och du utesluter helt snubbar som Siakam, Barnes, Jarrett Allen och så vidare?
Ja.
Okej.
Okay. Just nu alltså, så tycker jag att
jag skulle
andra
faktiskt vilja ge en shoutout till Jarrett Allen i och för sig. Alltså om man...
Han har varit riktigt jävla bra.
Alltså man ska ha klart för sig att nu vann ju Cleveland här när Mobley kom tillbaka och spelade vad det nu var 20, 21, 22 minuter någonting. Men sen Mobley gick ner har ju Allen varit helt otrolig och Cavs har varit fruktansvärt bra. Och det är ju lite... Det är, ja, som sagt, de har ju hittat någonting som funkar. Men alltså de har ju i praktiken ersatt då Darius Garland och Evan Mobley i startfemman med Isaac Okoro och Dean Wade. Och plötsligt bara går de som tåget. Det är rätt intressant. Men en anledning till det här är ju att Jarrett Allen har varit otrolig.
Snart kommer raset. Snart kommer raset till Cleveland. Men kör.
Ja, men då, jag går vidare till West då helt enkelt. Och i West hade vi ju starters var, om jag kommer ihåg rätt, Shea och Luka på guards. Det var Kevin Durant, LeBron James och Nikola Jokic.
Yes.
Bra. Och då tar jag mina reserves. Inte i någon speciell ordning. Men Anthony Davis, Kawhi, Paul George, Steph Curry, Anthony Edwards, Sabonis. Och sen var det den sista som jag slet med. Och där måste jag säga att jag slet länge mellan Booker och De'Aaron Fox. Och jag belönade De'Aaron Fox.
Nu får du ta först, Nick.
Jag tycker att din lista känns rimlig. Det är faktiskt så att jag inte kan komma på någon spelare där som verkligen jag känner bör finnas med. Lauri Markkanen saknas. Och det kommer finnas folk som kommer säga att han bör vara med. Är Snickers med?
Snickers var med. Sabonis var med.
Okej, okay, tar jag verkligen Snickers säsong för Markkanens? Jag vet inte. Alltså ja, lagsuccén är ju AO. Men jag tycker att Markkanen har varit riktigt jävla bra. Så jag vet inte. Det är väl den. Varför känns det som att vi missar något? Hallå, Karl Anthony Towns, kom igen.
Ja, nej, men det är ju som sagt, det är ju som vi pratade om lite innan. Det här med Minnesota, om de ska ha två med tanke på att de har varit bra. Alltså det finns ju lag som har varit bra, så att... Ja, men vem ersätter han då?
Ja, det är tufft där på forward-positionen. Helvete vad tufft. Du har ju Kevin Durant, du har Anthony Davis, eller om man rankar sig på forward. Du har LeBron James. Ja, det är fan tufft som in i helvete.
Alltså, ska man ta det här med Sabonis-diskussionen, så måste man ju ändå säga att, som sagt, Sacramento går ändå okej. Okay. Alltså, de går inte riktigt så bra som
jo,
förra året.
Jo, jag kollade deras record igår. Jag tycker de är typ fyra i West.
Jo, de är fyra. Men de har en sådär net rating och de har torskat den. De har kastat bort den andra matchen och verkligen borde ha vunnit. Men Sabonis snittar 19,9, 13 returer och 7,9 assist. Skjuter 62% från golvet. Bara för skojs skull, Nick, bara för att det här är en gammal fin sak, så ska jag också tillägga att Sabonis skjuter 44% från tre på 1,1 försök per match.
Men vi hade exakt samma snack förra året. Jag sa så här: han kan inte träffa havet från båten. Du bara, jo, han skjuter 40% på ett försök per match. Och sen i slutspelet, det var inte en jäkel i närheten av honom. Så det där säger mig ingenting.
Nej, det är klart att det inte säger någonting. Men jag är ju tvungen att ta med det om man nu ska liksom diskutera Sabonis. Alltså, bara för att ta ett exempel på hur otrolig Sabonis har varit, framförallt då på returtagning. Han toppar ju NBA i returtagning före ganska många som är ganska bra på den detaljen också. Så häromkvällen, när de till och med var i natt, när Sacramento mötte Memphis, så hade Memphis 18 returer i första halvlek. Sabonis hade 17. Det är en rätt mäktig siffra ändå.
Hello boys.
Loisan.
Hey.
Hey.
She's here.
Ja, perfekt. Nu kan du komma in och prata. Vi har ju faktiskt belönat Warriors med en reserv.
Ej! Ja. Inte är det Klay Thompson i alla fall.
Pod, eller vad fan han kallas för.
Puchemski,
ja,
Pods.
Han är bra. Han gillar vi.
Pods, just det.
Borde ju snarare vara Kuminga i så fall nu, som han har spelat på slutet.
Ja, faktiskt. Nej, jag försökte gå in förut och då hörde typ vad tredje ord ni sa. Så jag bara, nu är det någonting fel här. Sen kom in nu när ni började prata om Snickers. Men det var kul att Curry fick vara med i alla fall. Antar jag det var.
Ja, precis. Det var ingen annan.
Draymond Green, eller? Nej?
Precis. Nu har jag sett två matcher i Washington med din gamla spelare Poole och det räcker nu. Nu behöver jag inte se någon mer.
Fan, att de kunde suga ut en titel ur det där gänget, det är fan äckligt imponerande.
Ja, det är faktiskt starkt.
Ja, det är sjukt. Titel, fucking titel alltså. Helt galet.
Alltså, men Poole hade ändå, alltså han var hyfsat stabil i vissa matcher då.
Ja, ja.
Och framförallt i finalerna, men alltså vissa matcher var ju bara så här, hjälp, byt ut honom. Och det är ju inte bättre nu när han är i Washington.
Jag kommer ihåg serien mot Memphis. Jag trodde Jordan Poole är typ en stjärna. Alltså då kändes det okej, den här grabben kommer bli något alldeles extra. Men nej, det blev han inte. Han är bra NBA-spelare, men han är absolut inte något alldeles extra i NBA.
Nej, det är ingen superstjärna.
Nej, för fan.
Superstjärna på turnovers, men det kanske man inte vill vara.
Det är ju så, han var ju viktig för dem i det slutspelet. Det är väl liksom helt odiskutabelt. Han gav ju, alltså dels satte han ju ett och annat skott, alltså i såna här strategiska lägen, satte ju något halvplansskott här och där för att gå upp liksom 7 istället för 4 med buzzer beaters. Och sen så snittar han ju som sagt, alltså han gav dem ju en offensiv edge. Även om han ju emellanåt var slarvig, men på det sättet var han ju en bra slutspelspelare. Okej, han kastade bort en match, men han vann det, liksom bidrog till att vinna 2. Alltså det gjorde han ju. Så som sagt, dystert slut för honom i Golden State på alla sätt och vis. Men han är ju inte All-Star-reserv varken i öst eller väst. Så vad har du hört Johanssons förslag till All-Star-reserves, Loisan?
Nej, det var som sagt var tredje ord så jag vet inte riktigt.
Ja, men drar du med då, Johansson?
Precis, du var ändå med när var Nick var under öst. Så att det... Vi har Anthony Davis, Kawhi, Paul George, Curry, Anthony Edwards, Sabonis och De'Aaron Fox.
Mm. Ja, men det köper jag.
Alltså, det är ju som sagt, det är den här diskussionen man kan föra på, alltså skulle till exempel då Rudy Gobert, som ju man får säga gör en rätt bra säsong, ju bära, eller vara ankaret i det som är NBA:s bästa försvar. Borde han få en All-Star-plats? Är det Carl Anthony Towns? Ska Minnesota som är bäst i West, ska de bara ha en? Det kan man diskutera. Ska Denver som är tvåa i West bara ha en?
Ja, konkurrens.
Jo, men det är ju så. Så det som egentligen blir klurigt är man kan ju tycka att ja, men Devin Booker kanske borde vara med i All-Star-laget. Ska både Fox och Sabonis vara med när de är femma? Ska Clippers ha två? Ska Lakers ha både LeBron och AD? Alltså det är ju jättesvårt, men jag känner väl det att för mig är det nog faktiskt trots allt Rudy Gobert och Lauri Markkanen som är närmast att peta någon faktiskt.
Om man vänder på det du sa just nu och säger så här då, har ett samband med att de som har kanske har två är längre ner i tabellen än de som faktiskt bara har en.
Sen det saknas, alltså det är ju ändå, som sagt, Minnesota är ändå Anthony Edwards och Carl Anthony Towns och Rudy Gobert och Jaden McDaniels. Det är ju ett jämnare och förmodligen då ett lag som passar ihop bättre, till exempel än vad Lakers gör som har LeBron och Anthony Davis, och sen haft svårt att få ihop liksom ett lag. Och Jamal Murray är ju egentligen alltså i nivå med flera av de här andra guardsen, men har ju missat en hel del matcher och inledde säsongen lite halvdant. Sen har han varit väldigt, väldigt bra på slutet. Och Lauri Markkanen har också haft lite skadeproblem, och Utah har ju först på sistone kommit igång och är 10 med 24 vinster och 24 förluster. Så det Det är ju inte självklart. Booker har också missat matcher, men Booker har ju haft liksom 62 poängs matcher. Booker är väl egentligen också en all-star, men som sagt, man ska ta bort någon också. Och då är det nog ändå så för mig att de som är närmast att ryka av dina reserver är nog faktiskt Jaren Fox och Domantas Sabonis. Om man skulle börja peta i de andra, tycker jag känns svårpetade.
Ja, köper det.
Okej, men då har jag bara lite extra frågor nu på slutet. Så Chat och Wemby är inte ett alternativ alls?
Nej.
Vi har alltså inte Zion Williamson eller Brandon Ingram. Kyrie Irving skulle vissa påstå har stats för att bli All-Star. Vad säger vi om det?
Kolla hur många matcher han har missat.
Han har inte spelat så mycket.
Okej, vad säger vi om broder James Harden som har fått Clippers att spela som pånytt födda?
Alltså, någonstans måste man ju ändå säga det att jag tycker att Kawhi och Paul George går ganska tydligt före, och James har ju inte riktigt Harden och har ju inte riktigt statsen för att mäta sig med många andra. Sen att han förstås, att det är ju liksom helt otroligt som Johansson skrev någon dag, att han har accepterat, liksom tycker att okej, det här är det jag gör bäst för att Los Angeles Clippers ska vara ett fungerande lag. Och det här att han också då lägger ner tiden med och i princip efter varje träning uppenbarligen köra extra pick and roll träning med Zubats och de andra stora spelarna i Los Angeles Clippers tyder ju på att han tar det här på allvar. Men det här är ju inte liksom någon av James Hardens bästa säsonger liksom rent statistiskt så. Sen att han har en otroligt positiv påverkan, att Clippers har varit, jag såg Clippers mot Boston, alltså de såg ruskigt bra ut. Men Harden snittar 17 poäng, knappt 9 assist, 4,8 returer, skjuter 45% från golvet och förvisso 41 från 3 och 87 från straffkast. Men jämfört med många andra så är det ju svårt att säga att han har ett case. Särskilt om man har Paul George och Kawhi före.
Ja, det är någonting att säga om de här reserverna.
Nej, det har jag egentligen inte. Jag har inte hört allting ni har sagt, så jag är osäker på vilka ni har bollat upp och så. Men absolut. Visst hade du Edwards på listan?
Ja,
har jag. Visst då.
Alltså, såg ni det här sjuka att Edwards är tredje snabbast till 6000 poäng i NBA?
Mm.
Jag snubblar på det. Hur är det möjligt? Det är bara Durant och LeBron såklart då, som har nått 6000 poäng snabbare. Alltså yngre. Ja, snabbare blir det. Eller yngre, var det yngre?
Ah, ja. Jag tror att det är yngre.
Ja, yngre, förlåt, yngre. Det förvånade mig.
Snabbare är alltid Wilt, känns som.
Ja, Wilt går inte snabbare. Ja. Nej, yngre, så. Men det känns, alltså han jag vet inte, jag blev förbluffad, för han har ju inte haft några liksom, ja, jag vet inte. Det bara var skumt, tyckte jag. Men visst.
Han kom ju in i ligan som 19-åring och sen har ju då snittat 19, 21, 24 och 26. Så ja.
Ja, men man blir inte golvad av 19, 25, är du med? Alltså,
jag är med dig, men som sagt, det är väl inte så många som kommer in som 19-åringar och snittar nästan 20. Det är ju inte...
Nej, så är det väl.
Jag menar, Tracy McGrady till exempel kom ju som high school-spelare, men han satt ju faktiskt och nötte bänk först ett tag innan, bara för att ta en sån som ju visade sig vara en superstjärna som dessutom kunde skåra.
Ja. Får se om Wemby om 3 år. 2 år.
Ja, exakt. Chet. Det lär han ju slå.
Nej, Chet kommer att vara äldre. Han har ju missat ett år. Då var
men Chet skjuter ju inte i närheten lika mycket. Han fick ju vara 7 skott i morse. Mm. Alltså i natt. Mm. Jag menar, Wemby skjuter 7 skott innan han gjort första bytet.
Ja.
Så att... Ja. Har vi någonting på SBL då, Isan? SBL-dam? Har det hänt någonting där?
Nej, det har kommit igång fullt nu igen efter Svenska Cupen. Det var lite toppmöte i helgen med Norrköping och Södertälje. En rolig match att se på, men där Södertälje drog det längsta strået. Luleå väntar fortfarande på att deras nya importer ska spela. Vi får se om vi får den härliga äran att möta dem på fredag eller inte. Så det, ja, det är väl det. Händer inte så mycket.
Du, Loisan, hur ser ditt schema ut nu till helgen? Spelar du match?
Vi möter Luleå på fredagen och sen ska vi ta Östersund på lördagen. Så det blir superkul.
Varför ska ni dit?
Ja, du, bra fråga. Nej, våran match mot Östersund blev inställd för någon vecka sedan för att tågen blev inställda. Så vi kunde inte ta oss upp.
Ja, jag ska till Gothia Arena. Det är därför jag undrar, på lördag, för att se Emil Lundstedt spela, och han fyller år. Så jag tänkte om du...
Såklart du ska dit när jag inte är där.
Ja, precis. Klassiskt, ja. Klassiskt.
Nej, tyvärr. Du får komma en annan dag. När jag spelar,
japp,
kanske.
Ja.
Kan nej, du hänga med ens också? Tryck.
I slutspelet. Ja, exakt. Chilla med ens. För gött.
Okej, okay. Nick. Är spel här? Du har ju suttit här och varit mer eller mindre utzonad.
Ja, alltså Umeå slog Jämtland. Alltså, coachen i Umeå, spanjoren... Fan, jag är imponerad alltså. Han är fan bra. Han är riktigt bra. Alltså den där spanska vågen i svensk basket som många stör sig på för svenska coacher inte vill kanske satsa. Du vet, de här spanska coacherna, de skulle coacha för 12 000 i månaden liksom. hur som helst. Alltså de är bra. Han är riktigt bra. Alltså fan, man får ut jättemycket ur det där gänget. Här är deras lag som slog Jämtland. Will Butler, Sharapovic, William Eriksson Hansson, Nils Botold, Finke, Jemane. Det är de. Sex spelare. Och Jämtland har liksom Pierre Hampton. De har ju Holder. De har Zekovic, Braxton, Sosoa, Felix Edvardsson. Alltså, otroligt imponerad. Otroligt jävla imponerad av Umeås coach och givetvis laget. För det är de som måste spela. Så årets skräll, det vågar jag påstå. Årets skräll i SBL, tveklöst. De gör sin grej. Sen har vi i Uppsala som slog Umeå 92-65. Seko Silla hade 21-15 igen. Alltså vilken intressant spelare. Alltså han är... Fan Johansson, du måste se han spela. För egentligen kan inte spela. Alltså han... Det är jättekonstigt att förklara det. Alltså han... Han är ren motor. Han är bara motor och that's it. Men han har sån brutal motor liksom att han kan komma in och snitta liksom 22-12 i ligan. Galet unik spelare. Och sen har vi också Norrköping som fullständigt manglade. Nej, fan, Nässjö kom tillbaka. Det ser man. I sista perioden. Ja, Norrköping vann med 7 poäng till slut. Men jag vet att de ledde med typ 20 i första halvleken. Så, det är det som händer i SBL. Ja, intressant med Jämtland
alltså. Jag vill nog ta upp en sak till, Nick. Du har ju varit du har ju lite grann omvärderat Luleå. Framförallt har du omvärderat Håkan Larsson, coachen, de senaste
dagarna.
Nu när Luleå är tvåa i tabellen och faktiskt är 4 poäng före Borås och 4 före Jämtland nu då. Så, och i och för sig då en bit bakom Norrköping, det är ju alla, de har någon match mer spelade i Jämtland, 2 matcher mer spelade i Jämtland och en mer än Borås. Men Luleå gör det ju lite bättre än vad du trodde förra säsongen alltså, i alla fall.
I somras fick vi massa hot takes om att de skulle ta sig till final. Och kommer du ihåg hur hårt jag sköt ner det? Som att det är det dummaste hot taken någonsin.
Ny coach, alltså, ny lag, det har vi aldrig, det har vi aldrig sett det spel förut. Det är därför jag tycker det är intressant att ta upp det.
Ja, dock måste jag säga att det är helt rätt år att kanske skrälla, för att vi har redan diskuterat att SBL är i något jävla mardrömsår där bara senaste månaden 4 av ligans bästa spelare lämnar. Jeremiah Page, Durham, Setley Day och Isaiah Mucius. Så otroligt unik säsong där det inte finns något egentligen stabilt lag förutom Norrköping. Så helt rätt säsong att skrälla, och Håkan Larsson ska få all cred i världen. Han gör det mycket bättre än vad jag trodde jag skulle göra. Och han har verkligen sett till att det här laget blir bättre och bättre. Alltså, igår spelade de utan Isaiah Mucius som har dragit till Israel. Du vet, alltså, talanggapet är inte så jävla stort mot Köping. Ja, det är givetvis talanggap. Men de vann ju till slut med typ 20-30. Alltså, de är stabila och Jonte Arvidsson och Gustav Hansson spelar bra tillsammans. Det är oerhört intressant att se. Oerhört intressant att se. Och Håkan Larsson visar framfötter.
Mm. Intressant. Intressant. Ska bli, som sagt, skulle det vara hårda bud, eller är det så att du sköt ner det och då går det helt enkelt Luleå till final? Det kan bli lite intressant faktiskt att återkomma till det här mot slutet på säsongen. Vi följer det. Nick, jag tror jag inbillar mig, eller är det så, Loisan, att du har koll på hot takes? Trots allt. Eller är det Nick?
Loisan tillbaka? Jag kan ta det om hon är upptagen.
Det var det jag tänkte också. Det känns som att Loisan fick annat att tänka på än hot takes. Hon fick något prosaiskt som barn att tänka på.
Vi får gå igenom dem snabbt, okej? Okay? För jag vet att Johansson ska tidigt imorgon, så vi kommer inte slösa för mycket tid. Lars Niklasson, Luleå vinner guld. De spelar bra, men de är fortfarande ett jävla universum ifrån Norrköping. Så guld kommer inte hända, med bra hatta i Lars. Sen har vi AV19. 65 matchers regel är inte dålig. Den kanske bara inte är rätt utformad. Den missar en spelare 20% eller mer av en säsong, borde den inte få nomineras till awards tyvärr. Men det har vi pratat om nu under avsnittet faktiskt. Vi har svarat på den.
Fast det vore intressant att höra Addis take det här. För Addis missade det egentligen. Pratade om det.
Vad var det? Jag zonade ut.
Alla zonade ut här avsnittet.
65 matchers regeln. Vi hade en hot take här. 65 matchers regeln är inte dålig, den kanske bara inte är rätt utformad än. Missar en spelare 20% eller mer av en säsong, borde den inte få nomineras till awards. Å andra sidan är ju då 65 matcher är ganska exakt 80% av en säsong, så det är,
ja, precis. Alltså jag tycker helt tvärtom, att det inte borde finnas en gräns, utan snarare common sense. Alltså jag har svårt för att man godtyckligt drar en gräns vid en liksom rund skön siffra som 65. Liksom, då blir det. För mig är det bara godtyckligt, utan snarare att jag tror ju att bommar du för många matcher så, och inte är väger upp det på något sätt, liksom, så kommer folk inte rösta på det ändå. Jag menar, om en bid spelade 30 matcher, det är ingen som hade röstat på honom. Så jag tycker inte att man behöver dra en gräns för att vinna det. Den gränsen var väl snarare bara för att få spelare att spela. Snarare än att det ska spela roll för MVP:n, tror jag i alla fall.
Så det är ju förstås själva det här, alltså det heter ju player participation rule av en anledning, så är det ju förstås, så att det är, alltså att All-NBA och MVP och så vidare är, alltså är ju en grund inför huruvida, vad du kan begära för kontrakt, vad du kvalar in för kontrakt, så att säga, om du kan få max eller supermax eller vad det nu månde vara. Men om jag får bara ställa en fråga då, var skulle du, om vi säger så här, Joel Embiid spelar 56 matcher, skulle du rösta för honom på MVP om han fortsätter ungefär som nu?
Alltså det beror ju helt på hur fältet spelar. Så det är det jag menar, jag tror inte på att dra en godtycklig gräns, utan att snarare väga det efter säsongen, vem har spelat bäst, och då väga in alla de här parametrarna. Så för jag tror att jag tycker att det spelar roll hur många matcher man spelar, men jag tycker inte att det i sig är överordnat höjden. Alltså jag tycker höjden är nästan viktigast, och sen får man då bena ut, okej, är höjden tillräckligt hög för att skita i att någon spelare X, Giannis eller någon, har spelat 10 matcher mer. För det jag ändå vill få ut av en MVP till exempel, det är ju så här att i efterhand ska man säga, vem var bäst där och då? Det är vad jag är intresserad av, att den ska symbolisera. Vem var bäst i år? Och för mig är det ju såklart att Embiid, förutsatt att han fortsätter så här då, är den bästa spelaren. Det tycker jag historiskt borde stå när man kollar liksom, vem var bäst där och då? För mig är det Embiid liksom. Men ja, jag vet.
Men det är det jag menar, det är ju, ja. Alltså för mig i alla fall, jag är okej med regeln, det har jag redan sagt, så jag ska inte tjata den till döds för lyssnare. Men Det blir ju, jag tycker personligen, det blir ju då i så fall godtyckligt med vad jag som, så att säga, om jag nu har en röst i det här, det blir ju också godtyckligt. Tycker jag det räcker med 45 matcher för en bid var bäst i de 45 han spelade, eller måste han spela 56, spela Jokic 79, alltså det är, i någon mening så är ju MVP inte helt godtycklig förstås, men det är klart att det finns ett ganska stort mått av godtycke i. Jag menar, helt ärligt, Jordan har 5 MVP, han borde ha fler. LeBron har väl 4, va?
Minns jag fel? 3 kanske till och med.
Jag får med att han har 4 i och för sig, men det spelar ingen roll. Ja. Han borde ha fler.
LeBron har 4 MVPs.
Ja, han borde ha fler. Alltså, ja. Det är ju bara så att och när Giannis inte fick sin tredje så var det ju liksom, det var ju också på något sätt ändå då, liksom, de som röstade var trötta på att rösta på Giannis, liksom.
Mm.
Det blir nog helt klart, men ja.
Absolut. Ja, men men då ska jag säga, jag håller med, det är ju en viss godtycklighet även när man sen då kommer väga det här då, i mitt fall då. Men då menar jag liksom så här att jag föredrar hellre en flexibel godtycklig gräns där de som har röstberättigade får avgöra själva. Snarare än att det finns en redan färdig godtycklig gräns som man ska förhålla sig till. För att den säger ju ingenting om, jag menar vadå, lek med tanken att någon spelar, det här kommer inte hända, men jag bara säger det liksom, att en bil spelar 64 och Jokic och Giannis rullar in på 67. Alltså så här, för mig är det ju, alltså varför behöver de som röstar verkligen den gränsen då, att så här, nej men en bil är inte med i leken liksom, för mig är det liksom.
Ja, men skulle det bli att en bil spelar 64 också, att säga de tuffaste konkurrenterna, om vi säger att det skulle vara Giannis och Jokic, som de landar på 67, då tror jag då kommer det bli ett jävla liv.
Ja, nej, men det är precis
så. Det tror jag också, för då är skillnaden så pass liten egentligen i men det är det jag menar, därför blir det, ju som sagt, det finns ju ett visst godtycke i hur man som röstare skulle värdera det här, var går gränsen, men ja.
Ja, nu slipper vi där, för nu har vi snackat om detta i 20 minuter idag.
Det är en intressant diskussion, det är därför vi pratar mycket om det, Nick.
Fortsätt, men ta nästa. Jonte Arvidsson, Scott releasen den snabbaste i SBLs historia, Hild Grim. Alltså, jag tänkte på den där. När man pratar om snabb release, det måste nästan vara ett skott som är jävligt effektivt. Som exempelvis Sean Marion hade sjukt snabb release, men det där räknas inte så snabb release. Det är inte en jävel som har sagt åh, snabb release, Sean Marion liksom. Bara för att han skickar iväg en boll snabbt så betyder det inte att du är automatiskt kvalificerad för snabb release diskussionen. Och Jonte Arvidsson har skjutit mycket bättre i år och han skjuter väldigt snabbt. Jag vet inte, ni följer ju inte SBL, era nötter. Men han skjuter väldigt fort, men han skjuter stilla stående. Det är inget hoppskott. Han skulle inte kunna liksom få iväg ett skott från typ 9 meters avstånd med hand i ansiktet. Så jag vet inte fan om han ens är kvalificerad. Fan, han är inte... Vad heter han? Rönnqvist hade snabbare release och då sköt han hoppskott liksom. Han hade jävla range och kunde skjuta över folk och så. Håller ni med mig om det där, att ska du finnas med i snabb release-diskussionen, då får du inte skjuta liksom hur som helst, bara från marken och bara kasta upp den hur fort som helst. Eller? Har jag fel?
Nej,
det tycker jag nog inte.
Nej, det erkänner jag om poäng.
Alltså en som ju faktiskt, apropå det, som ju har en jävligt snabb release i NBA idag, det är ju på catch and shoot, det är ju Nicolas Batum.
Alltså?
Jag ser ju inte hans bössa nu när du säger det.
jag ser det framför mig och jag tycker den är ganska långsam.
Alltså, kolla honom när han tar emot bollen och att den inte går ner.
Ja, ah, han dippar inte den. Ja, det gör han inte,
ingen
precis.
Ingen dipp, utan att han tar emot den och sen så går bollen upp.
Det stämmer faktiskt. Han dippar inte, han har blivit jävligt bra på det.
Vem skulle ni säga har den snabbaste ni kan komma på då? För att jag har ju sett förut, det har ju funnits så här stats på vilka som skjuter snabbast. Det finns ju en i NBA som typ
Steph,
var överlägsen. Ja, Steph är snabb, men han är inte den som är...
Som jag vet. McDermott är också jävligt snabb.
Ja, det har han faktiskt. Men det är faktiskt Kyle Korver, förut i alla fall, var det.
Ja, det gick
absolut
fort.
Snabbast.
Det gick fort.
Den gick maskin. Jäkligt fort, alltså. Ja.
Okej, vi tar nästa. Olof Arvidsson säger Kobe's 81 poäng kommer att slås långt innan Clays 37 i en period. Jag har tittat om det där Clays period med 37 poäng. Och där var det två saker som stack ut. Nummer ett, Kings var så jävla dumma och fattade inte att han är på G. Så det var väldigt sent de började sitta på hans skott ordentligt. Och nummer två, alltså han satt så många äckliga skott där sista minuten, sista två minuter. Alltså det, för att du ska komma upp i 37 poäng, 37 på en period, måste du vara sådär, alltså möta ett otroligt dumt lag och vara helt historiskt het. Så jag håller fan med honom alltså.
Jag är också med honom, men jag menar, det förtjänar väl att tilläggas. Om jag inte helt missminner var det Clay 9 för 9 från 3 och 13 av 13 totalt.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså, men säger... samtidigt är det ju några som har gjort över 30 i närtid också. Alltså Cat gjorde väl det förra året, om jag minns.
Carmelo hade väl 34 någon gång.
Carmelo var nära, ja, något sånt 34. Kevin Love hade ju 30 någonting också nyss. Alltså ja, relativt nyligen då, i alla fall. Så jag vet inte. Jag tror också att någon kan bli jäkligt het. Alltså för att ändå... Jag håller med. Alltså instinktivt säger jag också att Kobe's ryker. Men samtidigt... Det är ingen som än har touchat 80. Alltså ens i närheten ännu. Om man då inte kallar 70-ish i närheten då.
Bortsett från Wilt.
Ja, jo, men... ja.
Nej, men det är ju riktigt. Det är väl 73 som är närmast, om jag inte
ja, det är en bit kvar ändå. Alltså,
ja, jo, det är 8 poäng till. Det är i princip 10% till. Det är ganska mycket.
Ja, jag ser nu Kevin Love hade 34. Alltså, det är Kevin
Love. Var det efter Clay? Eller innan Clay? Efter...
Nah, bra fråga. När gjorde Clay det? Jag minns inte. Det här är 2016 i alla fall.
Ja, okay. Det är ju nästan...
Ja. Clay gjorde 2015, 23 januari.
Ja, efter.
Ja, efter då. Mm.
Jag kom på nu att vi inte har diskuterat landslagets trupp som kom ut. Så sista hot takes, alla vill svara ja eller nej. Vi måste snabba oss. Offentlig kaktus. Nikola Jokic de senaste 2-3 åren är topp 3 någonsin när det kommer till offensiv peak. Han är så pass elit både på att göra poäng och som spelfördelare. Hade varit kul att se vilka spelare ni håller högre offensivt på sin topp. Jag kan typ hålla med honom. Säg ja eller nej.
Topp 3.
Nej. Fan, den är inte helt lätt att vara så snabb på. Men jag är på gränsen.
Jag på gränsen, samma här.
Ja.
Ja, samma.
Skulle jag säga topp 5 skulle jag säga ja och ta bort på gränsen.
Okej. Okay. Bra, då går vi vidare. Leif Trader, om 3-4 år kommer herrlandslaget vara bättre än damlandslaget. Alltså... Man är där och nafsar nu. Så jag vet inte. Vi får se hur det går i kvalet. Säger ni ja eller nej?
Ja, den kan jag se.
Den känns rimlig.
Ja,
rimligt.
Okej, okay. Johan Dahlstrand. Ben Simmons är pusselbiten som Nets saknat med en frisk... Nej!
Nej.
Alltså, jag behöver inte läsa.
Nej.
Men Johan, vi måste ändå ge det. Det är en bra hot take.
Du måste läsa hela hot take. Du får inte avsluta det här.
Med en frisk Ben i laget tar man sig genom play-in och väl i slutspelet vinner Nets fler matcher än Knicks som lider av en chokande Brunson. Den är rolig, den är helt rolig.
Den är het och den är bra, men jag har svårt att se den inträffa på grund av det du sköt ner den på, Nick.
Yes, okej, okay, nu måste vi prata landslaget. Är det någon som har någon tanke om truppen? Vi får snabba oss. Johansson ska upp tidigt.
Ska upp tidigt, vi har snackat skit nu i, så har vi varit uppe i 75 minuter.
75? Ja, okej, dags att stänga ner.
Nej, jag menar det.
71 och 28 bara faktiskt. Så vi hinner en ytterst hastig på landslaget.
Synd att vi har en massa skadade. Det kommer bli tufft. Så.
Båda lagen spelar hårt.
Alltså ni är fan trötta alltså. Nej, ni är så jävla trötta.
Det jag vill säga är att
det enda jag gör är att gå runt och tänka på den här truppen. Och så kommer jag till en podd där liksom ni skiter i vad fan.
Men låt mig säga något istället för att bara sitta och skrika.
Okej, okay, kör.
Alltså, det jag är glad för, det är att vi har, nu när Ludde Håkansson är skadad, så är jag ändå glad för att vi har Melvin Pansar och Baranjai. Tyvärr är ju Simon Bigander skadad också, och då får man ju vara glad att vi har Adam Ramstedt och Nick Spires och Mattias Markusson. Men som situationen ser ut så tror jag faktiskt att om man alltså, jag älskar både Bigander och Ludde, så det är verkligen inget personligt, men givet vad vi har bakom Ludde och vad vi har bakom Bigander, så hade det varit bättre om Bigander var frisk. Om man bara fick välja en av dem som skulle vara skadad, så skulle det vara bättre att ha Bigander frisk. Och det kan man säga, den såg inte jag komma för ett år sedan. Då kändes det som Ludde inte spelar, precis, så är vi dead in the water. Men nu känner jag liksom, med Melvin och Barre så kan vi ändå överleva på backguard-positionen.
Så Ludde är washed, är det du säger, Sjölden?
Absolut
överskattad,
inte.
Överskattad.
Nej, och inte det heller. Alltså,
jag är före min tid.
Avsnittsnamnet är klart. Ludde, washed,
ja,
Ludde.
Ja, ja. Alltså, jag hade spåkulan framme.
Jag måste säga en sak.
Ludde,
jag
hoppas absolut att... inte washed. Jag förnekar dig i sten att jag ens har sagt någonting liknande.
Så här är det. Jag hoppas att Bulgarien inte fattar att vi inte har en enda jävel som kan lägga i bollen med ryggen mot korgen. Alltså, vi kommer inte ha något djup alls i spelet, och jag hoppas att Bulgarien inte fattar det, att det inte kommer med i scoutingen. Vi måste spela utifrån och så attackera in, utifrån in liksom. Vi kan inte få någonting där under korgen. Och lite så spelade vi faktiskt i somras i OS-kvalet, så det kommer inte vara helt nytt. Men glad att Borg är med. Ni minns att Borg och Pansar, de spelade skitbra tillsammans när vi slog Israel på bortaplan. Jag tror att de har riktig kemi. Barenjai som backup PG. Gaddefors kommer vara med. Han är tillbaka i Europa. Det tycker jag också är viktigt. Han bidrar. Man kan se vad man vill om hans skytte och allt det där. Han bidrar alltid i landslaget med tuffhet och returtagning och försvar.
Apropå skytte. Hoppa inte över vad Tobias Borg gör från tre i spanska ligan.
Vad är det, typ 56% från tre?
Ja, han är ju typ liksom, han toppar ju typ hela spanska ligan i procent. Ja. Sen är det förstås, ja, på mindre försök än en och annan. Men ja.
Ja. Nej, så Bulgarien har tagit ut tre amerikaner till landslaget, och man är osäker hur många de får vara med sig. Vi antar en, men man vet inte, för vissa landslag får ha två, vissa har fem liksom, man vet inte. Men de har tagit ut David Kravish från Unicaja, stor center, vi har ingen som kan hålla honom. De har tagit ut Cody McIntyre från Baskonia, och Adi som följer Euroleague vet att han är riktigt bra scorer om du ger honom grönt ljus.
Verkligen, verkligen.
Precis.
Dead eye.
Och sen finns en till amerikansk PG som spelar i deras inhemska ligan. Jag hoppas att det är han som kommer, för vi skulle kunna ha svårigheter mot McIntyre och Kravish. Så vi får se. Vi kommer prata mer om detta framöver. Vi kommer inte fördjupa oss nu, för Johansson måste upp tidigt.
Jättebra.
Och med det så säger vi alltså godnatt. Ha det bra. Vi hörs i avsnitt 198. Ciao.
Hej.
Ha det bra.